Äntligen trädgårdsfest på bygghemma.se. Vad sägs om ett hus på köpet när du köper din Gardena-robot? Eller klicka hem nya smarta Husqvarna Aspire-redskap. Välkommen till ditt byggvaruhus på nätet på bygghemma.se. Podplay.
Ormbonanza. Såna biffiga kängurus tänker jag att man stöter på. Ja. Har du hittat på det här?
Nej, säg inte så.
Donegal.
Tyckte du var bra?
Sådär tror jag.
Inte så.
Jag vet inte varför du sa det med så konstig betoning. Donegal. Han var inte helt reko. Bland annat hade han syfilis.
Välkomna till veckans avsnitt av Mord mot mord.
Hjärtligt välkomna ska ni vara.
Idag så passar vi på, när det här släpps så är det ju inte längre din födelsedag, Karin. Men vi kan ju fira den lite till. Så att ett stort grattis på födelsedagen. Jag sjöng ju redan när vi började liksom off air så att säga.
Verkligen,
att,
och jag spelar in igen. Så vi klipper in det nu.
Nej men så underbart att fylla år.
Ja, det känns väldigt trevligt faktiskt. Och jag vill verkligen tacka alla som har skrivit gulliga, snälla, fina grattis i Facebookgruppen. Jag blev jätterörd, jag blev väldigt imponerad av din förmåga att göra 3D-bild.
Tack! Det tog sin lilla tid, som du förstår.
Pickade också upp att jag, som jag skickade till dig, jag blev väldigt glad när jag såg att din mamma gratulerade mig. Det var ju det som betydde mest för mig. Utöver din sång förstås. Och nej, men det känns jättebra faktiskt. Jag har haft en toppen helg med min familj och det har varit så jävla mysigt. Så det har varit, great faktiskt.
Härligt, det gläder mig att höra.
Ja, eller hur? Mig med, eller på sig. Så självgod. Ingen ångest. Ingen ångest.
Nej.
Faktiskt, varför överhuvudtaget.
Det är underbart att åldras.
Tycker du det?
Ja, jag tycker typ det.
Det känns typ som att, alltså,
att jag inte skulle tycka.
Nej, tvärtom. Så, alltså, så här, rent spontant, om någon hade frågat mig för 6 år sedan, så hade jag tänkt, nej, det tycker hon nog inte om. Men numera känns det som att du är liksom, det känns ändå som att för varje år som går så känner du dig mer hemma i dig själv.
Alltså jag tycker det är toppen att bli äldre. Mm. Alltså livet blir bara bättre.
Man känner sig inte lika fladdrig längre, mår ändå liksom mindre piss.
Alltså verkligen.
Alltså, still
så
piss.
Har en trevliga familjer. Man har liksom ändå, jag tycker
man har typ
toppen.
Så bra vänner. Inte det är en väldigt bra grej med
det är underbart.
Att så här, det är ändå liksom, det har utkristalliserat sig vilka som är snälla.
Absolut.
Och vilka som inte är det. Och så behöver man inte vara så mycket med dem som inte är det. Och
man
det
vet vad man har folk. Ja.
Det är faktiskt
det är underbart.
Jag håller med.
Kul för dig, Karin, att du är ett helt år äldre än jag. Alltså, om jag bara hör...
Vänta, är det här varför du inte har någon ångest? Okej, men du, ska vi... Vänta, nej, du sa att du har kollat på jättemycket tv och har jättemycket tips. Jag har inga tips, så du får gladeligen alltid.
Ja, kul. Jag kan börja med det som ligger färskast i minnet, som vi såg igår. Som var allting är på Netflix. En dokumentär som heter, alltså en dokumentärfilm liksom, som heter Bitcond.
Just det.
Som alltså handlar om en bitcoin scam.
Det svåraste ordet någonsin.
Alltså verkligen, och typ det svåraste att förstå vad det är för någonting.
Blockchain.
Så jäkla intressant. Det handlar då om 3 killar som inte har någon alltså de är liksom redan från början scammers, de har typ sålt bilar, alltså de håller på med massa så här liksom små scams. Så startar de bara värsta bitcoin-företaget och gör typ den sjukaste scammen, och det är 2 av de här killarna som är intervjuade i
de är med själva.
Ja.
Okay.
Jätteintressant, tycker jag.
Yep.
Så såg jag, det var en. Sen såg jag en annan också på Netflix som heter Can I Tell You a Secret, som är en miniserie som handlar om Englands värsta stalker.
Okej.
skitläskig. Mm. Han typ pinpointar olika tjejer och du vet, gör så här, olika fake-konton från dem och typ börjar så här, chatta med folk i deras närhet och du vet, skickar typ så här, han typ får en person.
Jag har lyssnat på en podd om det här.
Ja, du har det.
Ja, jag har verkligen det. Det är jätteobehagligt och jätteintressant. Undrar om inte podden också hette det?
Jo, men för den heter säkert det, för att han liksom allting börjar med att han skriver att han till de här tjejerna bara, can I tell you a secret?
Japp.
Skitläskig.
Om jag har hittat på att jag har det här, vänta. Nej, exakt. Det är en Guardian-podd. Finns ju en möjlighet att, alltså, att det på något sätt hänger ihop med Netflix-serien, kanske.
Vem säkert.
Ja, spännande.
Och sen så såg, okej, jag är bara liksom getting started här. Sen såg jag en annan dokumentär som hette Ice Cold, som handlar om en tjej som blir cyanidförgiftad av sin bästa kompis på ett café i Jakarta. Eller blev hon ...
Konstigaste pitch jag någonsin har hört.
Nej, men det är faktiskt två unga tjejer som så här ses för att ta en kaffe på ett så här ganska fancy café i Jakarta. Och den ena kommer först, beställer drinkar och kaffe till dem. Den andra kommer, tar typ två klunkar på sitt kaffe och börjar få så här krampanfall och dör. Och den här kompisen grips typ efter några dagar och alla är bara så här, hon har förgiftat henne med cyanid. Men sen så börjar det liksom så här, men har de verkligen blivit cyanidförgiftad ens?
Oj, okej.
Okay. Mm.
Jättekonstigt.
Jättekonstigt, också jätteintressant. Man får liksom följa rättegången och de intervjuar den här offrets pappa eller personen som dogs pappa. Och den här kvinnan då som är misstänkt, hennes advokat. Alltså du vet, man får så här följa folk som var med när det hände och sånt. Mm. Väldigt spännande. Och sen den sista som jag kommer på, jag tror jag glömmer en, men det var en som heter Phantom, som handlar om en person som blir dömd till döden och avrättas också i Texas. Men han är oskyldig. Så det handlar liksom om hela typ det brottet, ett jättefruktansvärt liksom mord och en person som grips och sen så liksom, ja, följden av det då. Jätteintressant också. Ah,
nice!
Alltså, jag glömde det viktigaste tipset.
Ja. Ah. Säg.
Okej, den var alltså helt sinnessjuk miniserie som heter Escaping Twin Flames.
Ja, ah, det har jag, de har jag också lyssnat på en dokument om en jag vet.
Herregud,
intressant.
Herregud, alltså om det är något ni ska se av alla de här tipsen så är det den här. Alltså jag var så upprörd.
Det är en sån jävla konstig, vet du vad, jag tror faktiskt att jag har sett den också. Det är ju en skitkonstig, liksom modern, sektig självhjälpssituation som handlar om att hitta äkta kärlek och att varje människa har en twin flame och om man hittar sin så får man aldrig släppa den. Ja. Och så är det två stycken som leder den här.
Alltså den var så sjuk.
Jag vet, den är riktigt
alltså
sjuk.
Det är så hemskt. Och så intervjuar de då de som har, några som har escaped. Och alltså, den är så hjärtskärande. Yep. Verkligen.
Japp. Håller med.
Okej, okay, bra. Tipstråd i Facebookgruppen.
Ja, vet vad? Ja, det kan jag ju också göra. Men jag tänker att jag också kan lägga upp ett avsnittsinlägg där jag bland annat listar med våra tips.
Jag menar
Men sen, bra idé med en ny tipstråd. Det ska jag sista gång strax med. Det kommer komma om några veckor. Bra.
Och nu får ni höra veckans avsnitt av vår podd. Det får ni
verkligen göra. Har ni något att se fram emot? Det borde vara jag, va?
Jag har kollat så mycket på tv den här veckan. Ja, det är du. Vet du, jag skäms inte ens för det. Det har varit sportlov.
Nej,
alltså, alla måste få göra sin sport fullt ut.
Alltså, verkligen, are you perfect yours?
Alltså, verkligen.
Okej, nu ska vi se. Bra. Anna, är du med?
Jag är med.
I sydöstra Australien, delstaten New South Wales, ligger den lilla staden Geraldine. Här bor ungefär 1000 personer och de flesta ägnar sig åt jordbruk eller djurskötsel. Främst tomatodling och fårhållning, men massa andra typ grönsaker och så med. Området utanför Geraldry är alltså då fullt av jordbruksmark och extremt glest befolkat. Med alltså typ 2 personer per kvadratkilometer. Liksom.
Mm.
Och i ett hyrt hus i den där ensliga miljön så bor paret Mick och Sue Lewis med sina 2 barn som heter Tanya och Mark. Och både Mick och Sue var från landsbygden, alltså de var så här tuffa, hårt arbetande människor. Mick var inte den bästa maken. Han drack alldeles för mycket och spelade också bort pengar när han fick chansen. Det känns som att han hade väl helt enkelt ett spelmissbruk, antar jag, för att han liksom, han kunde betta på lite vad som helst, kändes det som typ.
Okej.
Och det hände ofta att Sue fick typ hämta honom på någon av de lokala pubbarna och du vet så här, försöka släpa hem honom eller typ vänta utanför i bilen medan han typ skulle dricka upp sista ölen. Alltså jättehemskt liksom. Och det här var liksom en återkommande förstås så källa till konflikt i deras relation, så att de hade en hel del problem på grund av hans drickande och bettande. Men han var i alla fall väldigt, väldigt bra på sitt jobb. Det är ingenting som väger upp på något sätt. Men jag vill ändå berätta det. Han var nämligen extremt bra på att klippa får. Alltså skitbra. Så han var så jävla snabb. Ibland så tävlade han i fårklippningarna.
Ja, det har jag sett klipp från. Det är faktiskt ganska intressant.
Har du sett klipp från det?
Alltså inte från just den här personen. Men när
det,
de har
såna... skämt om att det var klippning. Ja. Det var inget bra skämt. Förstår att du inte förstod det. Men det var också typ inte ett skämt. Det var en skitsamma, vi går vidare. Han var så bra att han typ ofta vann fårklippningstävlingar. Han var en riktig stjärna på det. Och det innebar också att han var en del av ett community av män som jobbade, alltså som hade liknande jobb och som hade typ tät kontakt kring hur det, alltså kring jobbet typ. För att det var ganska föränderligt. Så jag antar att det var typ så här, nu ska vi hit, eller du vet, idag kan vi inte, det här jobbet flytta till imorgon istället. Verkar tydligen vara som att man kan inte klippa får om det regnar till exempel. Olika sådana saker. Så att de liksom har mycket kontakt kring jobbet. Och därför märkte kollegorna snabbt när Mick inte dök upp på jobbet som planerat tisdagen den 3 oktober 1978. Och de bestämmer sig då för att försöka få tag på honom helt enkelt. De börjar ringa, men i familjens hus så är ingen som svarar. Micks arbetsledare tar kontakt med operatören. Alltså det är fortfarande vid den här tiden en person som manuellt kopplar samtal typ. Och det är också så att det här är så pass liksom lantligt att telefonledningarna går genom... Alltså du vet att flera hus delar på samma linje.
Okej.
Så att man har typ en specifik signal för varje hus. Typ. Alltså det är som att ledningarna går igenom. Liksom. Så att den här operatören får liksom bli kontaktad av arbetsledaren som säger så här, kan du fortsätta ringa till det här huset? Och operatören ringer om och om igen. Och till slut då så är det någon som plockar upp telefonen. Och det här är extremt sorgligt. För den som lyfter luren är 4-åriga Tanya. Nej. Och operatören frågar då om hennes mamma är där. Och då säger hon att mamma sover. Så operatören bara, okej, kan du, är din pappa där? Typ. Hon bara, han sover också. Han sover på köksgolvet.
Nej.
Så får hon frågan om hon kan väcka sin mamma. Och då svarar hon att hon inte vill det eller att hon inte kan det. För I don't like mommy anymore. Mommy's turning black.
Nej.
Och
gud, jag fick ont i magen.
Ja, jag vet, det är så fruktansvärt. Jävla sorgligt. Och dagarna innan det här samtalet, det här var alltså på en tisdag då. Då har det liksom varit långhelg. Sue och barnen var hos hennes mamma på fredagskvällen. Och hämtades av Mick där för att, alltså, efter att han hade jobbat klart liksom.
Mm.
Och när de åkte hade hon typ vinkat ut genom bilfönstret och ropat sina föräldrar att de skulle ses på måndag kväll igen. Men de hade aldrig dykt upp då. Utan det blev sista gången någon såg paret Lewis vid liv. Efter samtalet så med Tanya så åker man förstås dit då liksom. Och då hittar man Sue i sin säng och Mick ligger på köksgolvet. Och båda två är då döda och samtidigt så är det då liksom 2 små barn som befinner sig med dem i huset. Och föräldrarna har då varit döda i flera dagar. Delvis kan man se det på att det är så här, det är kaosigt i huset på ett sätt som gör att man tänker då att barnen har behövt klara sig själva en period helt enkelt.
Alltså...
Men jag vet, det är så jävla sorgligt. Och delvis också då för att man kan se hur kropparna ser ut. Men det är märkligt då för att alltså Sue ser ut att, alltså förruttnelsen antyder att hon har varit död mycket längre än vad han har varit liksom. Och det då sammanlagt med när, alltså vittnesmål om hur paret har haft det, alltså att de har haft sina problem, att han har haft ekonomiska problem, att han har haft alkoholproblem, det har liksom börjat rulla in, och det gör då att polisen snart misstänker att Mick mördat sin fru och ett par dagar senare då begått självmord typ.
Mm.
Som sagt, det fanns konflikter i relationen och vid ett tillfälle så det här berättar då människor som är nära Sue, så har han liksom hotat sin fru med gevär. Hon har känt sig så rädd att hon tagit med sig Tanya ut ur huset och så har de sovit i bilen för att skydda sig mot honom. Och dessutom så hade Mick då haft en allt mer liksom desperat ekonomisk situation tiden innan morden. Jag tänker att det helt enkelt har att göra med att han gjorde av med pengar så liksom i en hiskelig takt. Men det var också så att han hade kraschat sin bil och sen inte fått ut något på försäkringen på liksom oklara grunder typ.
Mm-hmm.
Och då hade han alltså blivit typ ganska desperat av det, så att han hade, första kraschen var liksom en riktig krasch. Men sen så försökte han väl se på något slags litet försäkringsbedrägeri helt enkelt. Och typ puttade ner sin bil från en höjd för att försöka få ut pengar på försäkringen då. Men det hade inte heller funkat typ. Men,
okay.
Ja, men samtidigt så var det liksom ganska lite på platsen som tydde på att Mick hade dödat Sue. Man hittade inget vapen i huset. Det som han riktat mot Sue hade hon då, alltså dagen efter när de pratat, hade hon krävt att han skulle göra sig av med det, alltså att det inte fick finnas några vapen i huset, och han hade faktiskt gått med på det och gjort sig av med det här geväret liksom. Och då blir man så här, okej, om man hittar inget vapen vid honom, kan det vara så att han har tagit någon slags gift, eller du vet, någon annan typ av, ja men... Något sånt helt enkelt, eller någon medicin. Men det finns liksom ingenting som tyder på det heller. Och dessutom så tror man inte att Mick då har gjort så här mot sina barn. Alltså Nej. Först typ dödade deras mamma, sen var med dem i flera dagar. Nej. Och ändå inte typ se till att så här, du vet att
hon
ja men typ att inte så här lämna mat till dem, inte Nej. Lämna dem till hennes föräldrar, alltså ingenting sånt liksom. Mm. Det tycker man är liksom otroligt helt enkelt.
Mm.
Men frågan är då, hur kan hennes kropp vara så annorlunda mot hans? Alltså hur kan förruttnelsen vara så mycket mer långt gången i hennes fall än i hans typ.
Mm.
Och svaret på den frågan får utredarna när de väl lyfter på täcket i sängen där Sus kropp ligger. För det är kallt i huset, men det är supervarmt i sängen. För det visar sig då att hon har legat på en elektrisk filt ställd på typ maxvärme när hon har dött. Och den har liksom hållit igång under de här dagarna, och det har gjort att förruttnelsen har kommit mycket längre.
Men gud.
Samtidigt då så får man också svar på hur hon har dött, för resterna av en typ kula rullar ut på golvet när man liksom lyfter på täcket.
Mm-hmm.
Sue har skjutits 2 gånger på nära håll. Även Mick har skjutits, ska det visa sig. En enda dödlig kula som gått in i bakhuvudet och fastnat innanför skallbenet. När man undersöker var den kulan skjutits ifrån räknar man ut att skytten måste stått utanför huset och skjutit genom dörren. In då i köket liksom. Så han har stått i köket och verkar ha hållit på med någon slags, alltså en måltid i liksom ugnen. Står en tallrik med en omelett och bacon och en tallrik med bara bacon. På golvet ligger en stekpanna, och teorin är då att någon har smugit fram när Mick har stått i köket och lagat mat, skjutit honom innan att, liksom, han har stått bortvänd, han har inte märkt någonting. Och när på golvet så finns också en, du vet, en sån gammaldags klocka som liksom bläddrar bland siffrorna.
Just det.
Och den har, alltså, man tror att när han har fallit i golvet så har den sladden ryckts ut. Och den har stannat liksom. Och den står på strax efter 11. Men man kan inte veta om det är på kvällen eller på dagen. För den har ingen sån AM-PM-inställning. Det finns ju också en möjlighet att typ barnen kan ha dragit ut sladden. Men det här är liksom vad polisen tror. Att det är i samband med att han har fallit då som den har dragits ut.
Oh.
Barnen tas om hand av sina morföräldrar. De har liksom inga vittnesmål att komma med eller så. De kan typ inte säga så här hur länge sedan det här hände. De har inte sett någon person, de har inte sett någonting. Närmsta hus ligger en bra bit ifrån huset i en ganska så farlig typ Australian bushland miljö om du tänker. Men det
min
finns
värsta miljö typ.
Ja, verkligen. Det är verkligen så ormbonanza. Ja. Såna biffiga kängurus tänker jag att man stöter på. men det finns då vittnesmål som säger att de har sett Sue och eller Mick, liksom lite olika, under lördagen. Och en operatör då, en telefonoperatör, minns att ett samtal har kommit från huset på lördagskvällen. Så teorin blir alltså att paret har mördats på lördagskvällen. Och nästa steg blir att undersöka med fluglarverna på Micks kropp för att säkerställa när de har dött. Samtidigt jobbar polisen på två spår. Det ena är att de går igenom en telefonbok som hittats i huset och ringer alla parets kontakter. Det andra är att de letar efter vapnet som används vid mordet. För man kan se på kulorna då att det är ett och samma. Och du vet ju det här att alla kulor har liksom någon slags unika spår av att de skjuts.
Räfflor.
Ja, exakt. Precis. Och det visar sig då att det här vapnet är också... Alltså, man kan se att det kommer från ett ovanligt vapen. Det är ett australiensiskt gevär, en 22-kalibrig Fieldman som bara gjordes i 2000 exemplar.
Mm-hmm.
Polisen går ut med att de vill att alla som äger ett sånt vapen ska komma in med det till polisen och uppmanar då samtidigt alla som vet någonting om paret Lewis att höra av sig. Och där dyker den här frågan om det här försäkringsärendet upp igen. Alltså då att det har varit någon skit med Micks bilförsäkring. De hittar då vänner, de pratar med vänner som har varit med när Mick har betalat för försäkringen. Men trots det så har han då inte fått några pengar när han var i någon slags bilolycka. För då får han höra typ att försäkringen har gått ut liksom. Han uppmanas då av sin försäkringsman kanske, eller? Att försöka stämma den andra bilföraren eller anmäla till hans försäkringsbolag eller någonting. Och han får då rätt typ, så han ska få $100 i månaden under typ en viss tid.
Mm-hmm.
Men han får bara betalt första månaden, sen kommer inga mer pengar.
Okej. Okay.
Och då har han alltså puttat ut sin bil alltså från någon slags höjd på något sätt och ansökt om $5,000 på försäkringen. Men folk är typ jätte... De är så här, ja, han skulle få de pengarna. Men vad vi vet så fick han dem inte. Typ. Men han skulle få dem, liksom. Polisen hittar inga cash i huset. Inte ens de $200 som Mick fått i lön fredagen då liksom paret sist sågs i livet. Och man kan också se att en av hans fickor är typ vänd ut och in. Så man börjar då fundera, kan det här ha varit liksom ett rånmord, helt enkelt?
Mm.
Polisen pratar då med Micks försäkringsman. Han heter John Fairley och han står med i den här telefonboken. Så de har pratat med honom tidigare, bara som en, alltså, som en av alla kontakter typ. Men han har alibi för då den här lördagskvällen liksom. Men han har typ varit lite konstig. Bland annat så har han ljugit om... vilket försäkringsbolag som han har jobbat för. Alltså de har varit så här, de har ringt upp honom så här, vi vet om att han har den här försäkringen, du står med den här kontakten. Vilket försäkringsbolag jobbar du för? Och så har han sagt ett bolag, när polisen har hört av sig till dem så har han varit så här, nej det gör de inte. Och då har de pratat med honom igen och varit så här, nu, han bara, jag råkade säga min gamla arbetsgivare, vilket inte känns.
Som inte händer.
Man gör.
Nej.
Men så att polisen är så här, varför ljuger han om det här? Typ, det här känns jätte onödigt typ. Men som sagt, han har alibi. Men så händer något. För den forensiska undersökningen visar då att Mick med största sannolikhet dog redan på fredagskvällen. Vittnena verkar då alltså haft fel när de säger att de har sett dem på lördagen. Och dessutom så visar det sig att den här operatören som har fått kopplat alarm, eller det här samtalet från huset, har blandat ihop dagarna också. Den personen jobbade på fredagkvällen, inte på lördagkvällen. Så nu tror man istället att morden har begåtts på fredagkvällen, och då är John Fairley, försäkringsmannen, av intresse igen. Han säger, du vet, han är så här, jag har typ inte haft någonting med Mick Lewis att göra, säger han först. Men både telefonboken då och vittnen, alltså bland annat folk som har jobb, som jobbar på olika barer typ, säger så här, nej, de känner varandra liksom. De har haft en ganska god relation, verkar det som, enligt vittnen, åtminstone tidigare. Men den har blivit allt sämre då i takt med att Mick inte fått ut på några pengar på försäkringen som han har gett John, alltså som han har betalat John för liksom.
Mm.
Nästa pusselbit dyker upp alltså när en sån person som äger ett filmangevär kommer till polisen och ger dem kulor som kommer från sitt vapen. Han heter Ray Rafferty, och han är så här: jag är ledsen typ, jag kan inte ge er mitt gevär för det har min kompis lånat. Och polisen bara, okej, vad heter din kompis? Han bara, han heter John Fairley. Och kulorna visar sig också då matcha dem från brottsplatsen. Så nästa steg blir att polisen går till bilskroten där Micks bil hamnat efter den då liksom skapade kraschen. Och där berättar en anställd att han har blivit kontaktad av en försäkringsman som sagt att så här, de pengarna som kommer av skrotandet av bilen skickar de direkt till Mick Lewis. Och sen har han också lämnat sitt visitkort, och där står det också att han heter John Fairley. Så man bara, det är, det finns bevis, bevis finnes liksom.
Vad sjukt.
Mm. Helt krossat alibi, konstiga försäkringsuppgifter, motstridiga uppgifter om relationen till offret, tillgång till mordvapnet och inblandning i bilaffären, plus massa bara, ja, massa random lögner. Och när polisen radar upp allt det här så ger då John Fairley upp. Han erkänner att det är han som har mördat Sue och Mick Lewis, och motivet är att han inte vill bli påkommen med liksom sina skumraska affärer, eller han vill inte bli påkommen, avslöjad som en tjuv, helt enkelt. För Mick har alltså gett honom pengar vid två olika tillfällen för att han ska försäkra hans bil. Men han har inte gjort det, utan han har bara tagit hans pengar och stoppat dem i fickan.
Men gud.
Så han har aldrig liksom, det har aldrig funnits någon försäkring. Och det här är liksom bara, i takt om att han till slut har gjort det här kravet på 5000 dollar, så har det, han har blivit mer och mer desperat. Han har försökt låna ihop de här pengarna, men det har inte heller gått liksom. Och han har då löst det här problemet på ett sätt som folk, som är typ en del av varför man är så intresserad av det här ämnet, som är att man bara, men hur landar du i mord typ? Hur... Det beslutet är ju det ständigt intressanta, typ. Så han har helt enkelt lånat då ett gevär av sin vän Ray, följt efter Mick hem från puben på fredagskvällen, parkerat bilen en bit ifrån huset och promenerat dit. Och i huset, klockan är då liksom 11:30 typ, och där har då barnen och Sue har gått och lagt sig, så de syns inte till. Mick har varit ensam i köket. John har alltså skjutit honom i bakhuvudet utanför nätdörren åtminstone med ett skott. Sen tagit de 200 dollar som fanns i hans ficka och gått vidare till Sus rum och skjutit henne två gånger. Och först var jag så här, men varför skjuter han henne? För att så här, hon sover, hon skulle aldrig kunna peka ut honom. Förstår du vad jag menar? Men hans tanke är då att så här, hon skulle kunna peka på honom som den personen som han haft den här försäkringskonflikten med.
Mm. Usch, vad hemskt.
Han säger då att han inte sett till barnen. Han har uppenbarligen inte heller brytt sig om dem, eftersom han då har liksom lämnat de här barnen. De är typ 4 och 3 år gamla, i ett hus med sina mördade föräldrar, och där har de varit själva i 4 dagar.
Nej.
Alltså det alltså, är
sånt ger mig ont i magen.
Nej, då är man en nivå som jävla röten person. Verkligen.
Mm. Usch.
Och han erkände sig då skyldig till 2 fall av mord. Han dömdes till livstidsfängelse, men av någon anledning, jag vet inte varför, så släpptes han efter 9 år i fängelse.
Va?
Och vad som hände med Tanya och Mark efteråt vet jag inte, men vad jag förstår så flyttade de alltså då till sina morföräldrar liksom.
Oh.
Alltså det är så Det är så fruktansvärt upprörande. Det här kallas för The Homestead Murders. Det finns inte jättegott om information. Men mina två huvudsakliga källor är ett avsnitt av tv-programmet Crime Investigation Australia. Där det avsnittet heter The Mystery of the Homestead Murders. Och sen har jag också lyssnat på podden Twisted Travel and True Crime. Avsnittet heter The Homestead Murders. Sue and Mick Lewis. Och det, jag lyssnade på den podden när jag gjorde, du vet, det här paret som försvann på Palmyra-atollen. Jag tycker faktiskt att den är riktigt bra. Jag har också läst en write-up på Quora av en man som heter David Kane samt en genomgång på horrorfuel.com och så ett par olika Wikipedia-sidor om odling i Gerald Ray och hur man uttalar Gerald Ray och olika
Jag tänkte på att du hade väldigt liksom självsäkert uttal, så att det är tydligt att du har...
Jag läste den fonetiska skriften.
Ja. Kul, jag har gjort det för min stad också. Som jag ska till sen.
Då har vi någonting att se fram emot. Ytterligare toppen uttal.
Ja, det där var så hemskt, Karin.
Och så just alltså, det här att det är liksom,
sorgligt.
Alltså jag är inte en sån person som är så här, bura in folk och släng bort nyckeln. För jag, nej. Så. Men det här, att göra så här med så lite, alltså delvis att mörda bara av, alltså verkligen bara för egen jävla kallblodig vinning. Och sen lämna de barnen på det sättet och komma ut efter 9 år. Det är riktigt jävla magstarkt, tycker jag.
Ja, det var så jäkla sorgligt. Fy vad hemskt.
Jag vet. Ja. Tack för mig.
Tack, Karin. Tack snälla du. Då kör vi min tur då.
Ja.
Jag har ett jättesorgligt och också lite märkligt fall idag, kan man väl säga. Jag ska ta fram det här fonetiska skriften, för jag är inte lika kaxig som du. Men 1873 föds en man, då pojke, i en stad som heter Donegal i Irland. Tyckte du var bra?
Alltså... så där tror jag.
Inte så.
Jag vet inte varför du sa det med så konstig betoning. Donegal.
Det är precis så det är skrivet i fonetisk skrift. Donegal.
Hur stavas det?
Donegal.
Donegal. Vad tror du det?
Det var bättre. Precis. Man ska vara lite mer rapp. Okej.
Okay. Yeah.
Där föds i alla fall Michael Malloy. Och i början på 1900-talet så flyttade han över Atlanten till New York. Och där fick han arbete som brandman först och sen som sophämtare. Men han hade ordentliga problem med att behålla jobben. Och till stor del handlade det nog om att Michael hade ordentliga problem med alkohol. Han var liksom gravt alkoholiserad. Och när han liksom blev av med de här olika arbetena då, så blev han också så småningom av med sitt hem. Så hemlös och arbetslös gjorde Michael liksom vad som helst för att hanka sig fram och för att ha råd då att dricka alkohol. Han arbetade, du vet, hade massa olika ströjobb, bodde på lite olika ställen. Och ett av de här ströjobben han hade var på en begravningsbyrå. Och där blev han liksom vän med den man som drev den här begravningsbyrån. En man vid namn Francis Pasqua. Och den här Francis då tillät också Michael att bo ibland på begravningshemmet. Eller begravningsbyrån. Så liksom så för att vara så här, amen, sov här istället för att sova liksom på ett härberge typ. Och när Michael typ har arbetat ihop lite pengar där på begravningsbyrån eller någon annanstans, så brukade han gå till en speakeasy bar som låg i Bronx och som drevs av en vän eller bekant till Francis, som var en man då vid namn Tony Marino.
Gud vad det känns som en, alltså man menar en annan sak om man idag säger att man ska till en speakeasy bar i Bronx. Alltså du vet att det är sån jävla lifestyle. Här känns det som att det är lite mer... lite ruffigare, kan man tänka sig.
Alltså den här beskrivs som att det typ var bara 4 väggar och sprit.
Ja, och sprit. Fan. Ja. Men vad mer kan man behöva? Skoja.
Alltså verkligen så. Vi behöver inget mer raffinerat än så. Och Tony Marino då, han var en gift man, han hade barn, men han hade inte helt rent mjöl i påsen. Inte bara då med tanke på att han drev en speakeasy bar under förbudsperioden, men han hade liksom andra saker som han som inte var helt reko, kan man väl säga. Han hade bland annat syfilis, och det kanske inte är något fel i sig med att ha en den typen av sjukdom.
Oh, nej. Han var inte helt reko, bland annat hade han syfilis.
Ja, men det som är grejen då är att han berättar inte det här för sin fru eller andra sexuella partners, för att han är liksom inte heller helt trogen till sin fru, utan han höll då det här som sin egna lilla hemlighet, helt enkelt.
Yeah.
När hans fru fick reda på det här, hon skulle alltså gå för typ besöka doktorn, för hon väntade deras barn, så fick hon reda på då att hon hade syfilis också, helt enkelt. Så då föreslår hon till sin man att han ska söka behandling för sin sjukdom. Då vägrar han bara att göra det. Ja,
okej.
Okay. Av någon anledning. Men det här blir till slut spiken i kistan för hans fru, för att utöver då att han typ har en kriminell eller en olaglig bar, han typ har uppenbarligen andra liksom sexpartners.
Han har inte supermycket respekt för henne.
Nej, exakt så. Så han är också våldsam, så hon är bara så här: ta tag i din syfilis, ta tag i dina typ anger issues, så kan vi se om vi kan liksom figure things out. Men han hoppar inte på det, helt enkelt, utan han är bara så här: ja, nej, men om det här inte passar dig så är det nog inte du och jag. Ja.
Vad mycket märkligt
jag vill liksom, ja, men jag vill liksom, du kommer förstå. Tony träffar så småningom en kvinna på hans bar, en kvinna vid namn Mabel Carson. Mabel är också liksom en väldigt ensam person, hon har ingen direkt familj, hon har inte så mycket nära vänner. Eventuellt så sysselsatte hon sig som hårfrisörska. Och hon, liksom Michael Malloy som jag berättade om inledningsvis, drack också ganska mycket. Liksom, hon hade också alkoholproblem. Och hon och Tony inledde en relation med varandra, helt enkelt. Så hon, Mabel, flyttar in hos Tony. Men den här relationen blir inte så långvarig. För efter en ganska kort period då, så avlider Mabel i sin säng av lunginflammation. Och vi kommer återkomma till det. Det är därför jag berättar det. Men nu ska vi tillbaka till Tony. För hans jävelskap, kan man väl kalla det, stannar inte vid att sprida sexuellt överförbara sjukdomar eller slåss på fyllan eller att sälja olaglig sprit.
Utan eller vara en riktigt röten var man.
Absolut. Absolut så. Det stannar inte där. Det är snarare ett tema genom allt han gör. Han var ute efter liksom snabba pengar på olika sätt. Och ett sätt att få snabba pengar är ju då försäkringsbedrägerier. Och det på det här viset Michael Malloy och Tonys vägar snart ska korsas. Eller, det har ju redan korsats då på baren. Han har ju då, Tonys stammis är ju då Michael Malloy. Han är ordentligt alkoholiserad. Han arbetar då hos Tonys polare, begravningsentreprenören Francis Pasqua. Han är helt ensam. Han har inget jobb, han har inget hem, han har typ ingen familj i USA, du vet. Han är verkligen en ensam person. Ja, enligt Tony då, så kan han bli deras perfekta offer. Ingen skulle sakna honom, han har inget skyddsnät och du vet, allt det där. Så hemskt. Så Tony och Francis och tre andra män vid namn Joseph Murphy, Hershey Green och Daniel Griesberg bestämmer sig, eller de här kommer senare kallas för The Murder Trust. De bestämmer sig för att teama upp och de börjar planera för hur de då ska liksom kunna få snabba cash, helt enkelt. Francis då, som var den här begravningsentreprenören, han har kontakt med väldigt mycket olika folk i stan på grund av hans, eller tack vare hans yrke. Han känner bland annat en man som är också lite så tveksam karaktär som arbetar med försäkringar. Så att han är bara så här: vet ni, det kommer inte vara något problem för mig att få honom att liksom teckna en livförsäkring på Michael Malloy, eftersom jag ändå är hans arbetsgivare, så du vet, jag kan vara hans förmånstagare om någonting händer honom på, du vet, så här. Så att vi tecknar en livförsäkring på honom, Sen erbjuder vi Michael en öppen nota som han aldrig behöver betala. Så att sen kan han bara dricka sig själv till döds. Amen. Och så kan vi casha ut. Mm. En enkel men väldigt ondskefull plan. Så de lyckas då teckna den här livförsäkringen på Michael. Och dessutom lyckades de liksom få till att det blev en sån double indemnity som vi hörde om för några veckor sedan. Du vet, att de får dubbelt upp på försäkringen om Michael avled i en olycka. Vilket då ju, en alkoholförgiftning kan väl bli det liksom. Sen skred de då till verket. Så Tony går fram till Michael en dag i baren och säger bara, eftersom du är en sån sjukt bra kund här hos oss så vill jag att du ska få dricka gratis. Du får dricka hur mycket du vill. Och det beskrivs som att Michael, du vet, drack allting som sattes framför honom. Så han, du vet, bara så här, antagligen bara, fan vad schysst, tack. Så han bara, du vet, dricker och dricker och dricker. Och den här då så kallade murder trust är liksom helt säker på att så här, det kommer inte vara något problem att driva igenom den här planen. Hans kropp måste redan vara liksom ganska illa åtgången av att han har haft en sån hård livsstil länge liksom. Mm. Och så tänker de att så här, men om han bara liksom får supa ordentligt så kommer det liksom funka typ.
Men det är så jävla hemskt.
Alltså det är så jävla vidrigt. Men det här är alltså ett fruktansvärt, alltså ont, ondskefullt berättelse.
Herregud.
Så han dricker och dricker och dricker och han blir ju full liksom, såklart. Men nästa dag är han tillbaka igen, redo att supa liksom. Så det här sker flera dagar i rad. De är bara så här, hur är det möjligt att han typ inte liksom, hur kan han tåla allt det här typ?
Irländare.
Alltså verkligen. Så när de då inser då typ att så här, det funkar inte att ge honom sprit liksom. Han tål fan allt. Så bara, de bara, okej, vad gör vi? Vi måste bara prata igen. Vad kan vi göra istället? Kan vi spetsa hans sprit med någonting som gör att han liksom inte bara kan dricka hur mycket som helst. Så de bestämmer sig då för att spetsa alla hans drinkar med kylarvätska. Michael får de här drinkarna med kylarvätska, märker ingenting. Han bara dricker och dricker. Och du vet, gänget är bara så här, men nu måste vi ändå ha honom. Han har liksom druckit mycket kylarvätska. Men inte heller kylarvätskan gör det då som Tony och de andra hoppats på. I flera dagar så dricker Michael Malloy då sprit spetsad med kylarvätska. Och ingenting händer. Ja, vi har ju hört om andra liksom som har fått sina drycker spetsade med kylarvätska. Ja. Och som inte haft liksom sån tur att de överlevde det. Men man tror typ att han gjorde det för att spriten då, alltså tydligen blockerar kylarvätskan att tas upp i organen på något vis. Alltså att det typ är ett motgift mot det som är i kylarvätskan. Okej, så det funkar inte. Men de ger liksom inte upp, utan de bara, vi får hitta en annan lösning. Typ, vad kan vi blanda ut i det som är starkare typ? De bestämmer sig för att testa terpentin, alltså liksom färglösning typ. De blandar ut det i hans drinkar. Michael märker ingenting av det heller, och det dödar inte honom heller. Så i flera dagar dricker han också terpentinsprit utan att någonting händer.
Vad fan?
Så de... Alltså det är så sjukt. De testar nästa grej, de testar råttgift, ingen framgång. De går på riktigt tunga grejer, de tar träsprit, ingenting händer. Och alla de här olika sakerna får han liksom i flera dagar. Och det hade ju typ, alltså det låter ju bara helt jävla livsfarligt. Men Michael bara, ingenting tar, du vet. Det är så sjukt.
Okej.
Ja, så jävla sjukt. Så när ingen av de här dryckerna funkar så testar de då en ny grej. För då får Francis Pasqua en liksom snilleblixt. Han hade då enligt egen utsago sett en man som dött efter att han ätit ostron i whisky. Vilket låter skitäckligt. Men de bara, vi testar det då liksom. De... ja, jag visste... Det
pågår.
Men det... Ja,
okay,
jag vet inte. Ja. De bestämmer sig för att testa något liknande. Så de gör i ordning liksom ett fat med ostron till Michael som de har preparerat, inte med whisky utan med då just träsprit. Ja, han äter de här ostronen och liksom reagerar inte på att det smakar träsprit, och ingenting händer. Så de bara, okej, vi får testa något annat. Och den här speakeasy-baren hade då typ alltid på menyn någon slags så här sardellsmörgås typ. Mm. Som Michael också tyckte om. Så att de är bara så här, vi gör en helt liksom specialare till honom.
Okay.
Så de tar då ruttna sardeller som sen blandades ut med småspik, glasbitar och gift. Vilket känns helt sjukt.
Vad går?
Ja. Och så serverar de den här till Michael. Och inte en sån här hemsk anrättning tar livet av Michael.
Men han kan ju inte ha ätit småspik. Han kan ju inte bara ha tuggat alltså, i sig småspik.
Jag vet inte.
Har du hittat på det här?
Nej, säg inte så.
Men okej. Okay.
Men det är typ som att han är odödlig. Men det är som liksom, att det är, ingenting... liksom,
det är Tom och Jerry som försöker... Det är ett avsnitt av Tom och Jerry.
Det är lite så.
Okej.
Okay. Och den här då så kallade murder trust är bara så här, vad fan är det som pågår liksom? Ja, men de ger liksom inte upp, utan de bara så här, men nu har vi liksom påbörjat det här, nu måste vi bara liksom hitta lösningen. För de har ju den här tecknade försäkringen liksom. Och inte för att det de har gjort hittills inte var fruktansvärt liksom. Men, och de förstår då att så här, förgiftning av olika sorter, det biter uppenbarligen inte på Michael. De bestämmer sig då för att bli liksom mer hands-on med allting då. Så en kväll sitter Michael i den här speakeasy-baren i Bronx och dricker. Det är vinter ute, så det är skitkallt liksom. När Michael har supit så hårt så att han liksom har däckat, så kör Tony och gänget, eller delar av dem, honom till en park. Lägger honom i en snödriva och sen häller de vatten på honom. Och lämnar honom för att dö i den här snödrivan. Så jävla
hemskt.
Alltså fruktansvärda människor. Men Michael har tur igen, för en polisbil kommer då förbi och hittar honom. Och de tar med honom till ett härberge där han kan värma sig och där han kan få nya kläder då. Och det som är så jävla hemskt tycker jag är att så här... Han går bara tillbaka till den här speakeasy-baren, för han tror ju att det är hans vänner. Det är liksom en av hans arbetsgivare, det är en person som har sagt så här, vi gillar att ha dig här, liksom. Du får dricka gratis. Typ. Han tror ju att de är schyssta mot honom.
Oh.
Och så, ja, det är så jävla vidrigt.
Ja, jag tycker typ att hans liksom, alkoholmissbruk också är så här, det här är dit jag får gå för att liksom få den här känslan. Åh, fy fan.
Exakt. Så jävla vidrigt. Och nästa mordförsök som det här gänget sen då ger sig på är också väldigt mycket mer hands-on. För att de lyckas hitta en man som kör taxi. Som är då liksom uppenbarligen också tveksam person. För att han, de frågar så här, kan du tänka dig att köra över Michael för alltså en väldigt liten summa pengar? Och det ska jag också säga att den här försäkringen som är tecknad, alltså det är mycket pengar. Idag så är det typ så här, kanske... Jag kommer inte ihåg, men typ 40 000 dollar eller någonting. Men det ska delas på jättemånga, alltså du vet, de är ju 5 eller 6 personer. Och jag säger inte liksom att hade det varit jättemycket mer pengar så hade det varit
nej, okej.
Men, liksom, men den här taxichauffören då får liksom en liten summa pengar. Och han bara, klart jag kan göra det typ, liksom. Det är väl inga konstigheter. Så att han sätter sig bakom ratten och kör på Michael. Det sägs att han försökte göra det flera gånger, men att han så här, missade honom. Och du vet, så, här, så att han, du vet. Men till slut kör han på Michael. Och han kör i 72 kilometer i timmen. Så liksom snabbt. Och Michael bryter liksom jättemånga ben. Och blir ordentligt skadad. Men han dör inte av den här liksom, hit and runnen heller. Han får däremot ligga på sjukhus i flera veckor för att liksom läka. Men han... blir återställd helt enkelt.
Huh. Vad fan?
Alltså det är så här, det är så sjukt och det är, jag får bara så ont i magen när jag tänker på liksom hur mycket hans stackars kropp har utstått liksom. Men då den 22 februari 1934, alltså en dryg månad har de pågått då, eller har de försökt ta död på den här stackars människan Michael, så gör de liksom, så de lyckas till slut att döda honom då på ett helt fruktansvärt sätt.
Okay.
För efter att han har däckat på baren så tog de med honom hem eller om de tog honom liksom bakom någonstans eller vet, så de tog med honom från baren. Sen typ intuberar de honom kan man väl säga. Låter honom, alltså de matar honom, hur man ska uttrycka det, med typ någon slags, alltså bensin eller någon typ av bränsle liksom. Och det här dödar ju honom såklart, och han avled liksom där då, den kvällen efter typ en timme efter att han har fått i sig de här ämnena. Det är så jävla hemskt. Så Michael död förklaras såklart, och hans dödsorsak liksom ansågs vara lunginflammation. Och snabbt efter hans död så begravdes han. Men det var ju många som liksom på olika sätt och mer eller mindre hade blivit involverade i alla de här mordförsöken på Michael. Du vet, det var typ någon bartender som de hade varit så här, kan du hjälpa oss med det här så får du lite pengar. Alltså du vet, folk har hört om det här.
Ja.
Så snacket börjar ju liksom gå när Michael Malloy till slut har blivit mördad. Och efter ett tag då får även polisen nys om det här. Så de bestämmer sig för att gå till botten med det. Så Michaels kropp grävs upp från den grav liksom som han begravde sig, och fick genomgå en ordentlig obduktion. För det har de ju då inte gjort när de bara så här, men här är typ en man som har dött i lunginflammation. I den här obduktionen då så kan man konstatera att han inte har dött av en lunginflammation, utan att han har blivit förgiftad. Och då, apropå lunginflammation, så som du minns så dog ju även den här Mabel Carson av lunginflammation. Bara att det inte riktigt var så enkelt. För Tony har då även mördat Mabel. Och han, det har liksom varit ett ganska likt sätt kan man typ tycka. För att han har då gett henne jättemycket alkohol. Alltså så mycket alkohol så att hon inte var vid medvetande. Och han liksom även där typ har typ tvångsmatat henne med det liksom. Sen har han då lagt henne i blöta filtar och lakan. Och sen ställt henne vid ett öppet fönster under vintertid. Så att hon har liksom blivit sjuk och sen dött då av lunginflammation. Och hon är typ medvetslös liksom. Så att hon är bara så här, han har bara liksom mördat henne fast på ett väldigt långsamt och plågsamt sätt. Och det här har ju han gjort då, för han har ju tecknat en livförsäkring på henne när de har blivit ihop och hon har flyttat in till honom. Så att han är förmånstagare på hennes livförsäkring. Och det känns någonstans som att när han gjorde det här och lyckades med det, så var det liksom någonstans där kärnan till att mörda Michael Malloy också föddes liksom. Så jävla vidrigt verkligen. Tony Marino, Francis Pasqua, Josie Murphy, Hershey Green och Daniel Graceberg ställdes alla inför rätta för mordet på Michael. Fyra av de här fem männen, alla utom Hershey Green, dömdes till dödsstraffet och avrättades kort liksom efter de hade fått sin dom. Hershey Green fick sitta en lång tid i fängelse. Och det var alltså det fruktansvärda mordet på Michael Malloy.
Det är sorgligt.
Alltså det är så sorgligt. Alltså det är så sorgligt.
Alltså apropå att liksom vara så kall och bara tänka på sig själv. Eller vad man ska, liksom att ha, så att ha exakt noll tanke på annat mänskligt liv är ju liksom något. Att de, uppenbarligen så tyckte de ju typ inte att han var värd lika mycket som dem. Nej. För att han typ var den han var och levde det livet han levde. Och typ, alltså så här, vad att de bara tyckte att han verkligen typ tjänade det syftet.
Skillnad på människor och människor, verkligen.
Åh, gud!
Så jävla sorgligt. Jag läste en artikel på Irish Central med rubriken Michael Malloy, the Irish man in Bronx that could not be murdered. Och så har jag läst The Incredible Story of Durable Mike Malloy, a Donegal man living in New York who simply refused to die på The Irish Post. Flera olika Wikipedia-sidor, en artikel på Allas skriven av Henrik Högström med rubriken Mike Malloy, mordoffret som vägrade dö. Jag har lyssnat på ett avsnitt av Morbid som heter The Unbelievable Tale of Michael Malloy, och sen har jag sett The Amazing Story of Iron Mike Malloy. på Jimmy Akins Mysterious World.
Hur länge, alltså hur lång tid tog det här?
Typ. Ja, men det tog typ knappt, ja, runt 1,5 månad.
Mm. Men alltså, vad fan var det för kropp som han hade?
Ja, helt sinnessjukt.
Ja, men också helt jävla sjukt.
Ja, nej, jag vet, det är så sjukt.
Jesus. Ja. Vilken vecka det.
Ja, vilket avsnitt, vad sorgligt det var.
Mm. Var det verkligen.
Ja. Ja, vi hörs ju nästa vecka igen.
Det gör vi verkligen.
And until then.
Hejdå!
Hejdå!
Podplay, en del av